Fast vet, Hanna, jag vet inte vem jag är. För jag kände precis nu när jag sagt det dåliga om Amstram att jag kanske gillar Amstram nu.
Och välkomna till podden Gott folk med mig, Hanna Persson. Jag jobbar annars med tv som programledare och producent. Jag har en annan podd, jag har en blogg och jag har mig helt enkelt. Men framförallt så drivs jag av en massa dåligt samvete och skuld i livet för att jag kanske inte är en tillräckligt bra människa på flera områden faktiskt. Och det är det den här podden kommer handla om. Här kommer jag träffa smarta, roliga, framförallt kanske kända människor i ett försök att komma människans natur lite närmare på djupet. Hur bra känner vi egentligen oss själva? Hur enkelt är det att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och framförallt, vad är en god människa? Och tycker de här kända personerna att de själva är det? Det tar vi reda på i podden Gott folk.
Och vem är jag då? Jag heter David Borg, 31 år gammal, bor i Stockholm. Driver en contentbyrå som heter Borg & Willy som också faktiskt producerar den här podcasten. Utöver det så driver jag ett Instagram-konto där jag försöker vara rolig. Lyckas inte så jätteofta, men jag försöker. Jag vet inte om det är det viktigaste, men så är det. Ut och flänger på stan ganska mycket, träffar människor. Har kallats för vår tids Ebbe Carlsson. Så om man kan plocka den referensen så förstår man lite mer vem jag är.
Välkommen till Gott folk! Rockstjärnan, tennisproffset, Jonas Lundqvist.
Ja, tja, tja.
Du vet ju inte vad du har sagt ja till.
Nej.
Du vill inte veta någonting heller, hör det.
Nej, men jag bara, nej, men då, det, jag tänker bara, då går man runt och tänker på svar och sånt. Och
så, ja, nej, det är
så, och så låter det konstigt i radio.
Ja.
Eller i podd då.
Ja, ja. Vad gullig du är. Jag har liksom inte riktigt sett ditt ansikte noga alltså, förut.
Alltså,
jag tror inte jag har kollat så mycket på dig.
Men du har inte gjort det.
Nej. Det slog mig nu att du är ju fina drag. Det ska jag ha.
Gud vad gullig du är, tack.
Varsågod.
Nej, men det här var ju... Ursäkta, jag ska stänga av den.
Jonas Lundqvist, 38 år, född i Göteborg. Slog igenom som trummis i indierockbandet Bad Cash Quartet. Numer är han även tennistränare för diverse kändisar, men framförallt en soloartist som tjänar mer pengar än någonsin. Har Sveriges mest trogna fans och hatar allt som är töntigt.
Vi spelade in det här under VM-tider då Sverige mötte Mexiko.
Ja, just det.
Och du sa ja till att vara med. Och då tänkte jag, han är inte så intresserad av fotboll.
Nej, men jag visste inte att det var nu Mexiko, att de skulle spela nu. Nej, men jag är inte så här, jag var halvintresserad, men jag tänkte just mest på er. Så här, att ni kanske var intresserade, men så har ni bestämt tiden med mig. Så måste ni sitta och snacka med mig fast ni känner så här, vad i helvete gör jag? Mexiko och Sverige spelar. Alltså förstår du vad jag menar? Vilket hade varit helt lugnt. Alltså jag fattar det. Det är ju bara VM var fjärde år och då kanske man verkligen känner för att se Sverige. Mm. Men så har ens jobb krockat med det och så kan man inte liksom med och säga till den här människan som ska komma typ att kan vi byta tid för Sverige spelar.
Okej, okay, så det var alltså för vår skull, inte din egen, tänker du?
Men jag tänkte så här, om vi kanske hinner med det, kanske vi kan se andra halvlek ihop eller någonting.
Ah.
Alltså, så här, jag tänkte inte så mycket att det var för er skull. Jag bara tänkte så här, fan, det är samtidigt typ.
Men det ska vi ju. Ja. Nu har vi ju knäckt en öl. Eller vad säger man?
Exakt.
Knäppt,
exakt.
Vi har ju sett några gånger, du och jag.
Mm.
Jag tycker att du är kul och intressant och gör bra musik. Men jag har också känt mig oroad av att intervjua dig. Förstår du varför?
Nej.
Nej. Du känns ju också lite oförutsägbar.
Jaha.
Snäll men oförutsägbar.
Jaha.
Det är inget du brukar få höra.
Nej, ingenting som jag har lagt på, som jag känner att jag går runt och är. Men...
jag tänker sist vi såg så presenterade jag ju min kille för dig då och sa lite skämtsamt om att jag var ihop med han för hans utseende.
Mm.
Och då var du ju otroligt irriterad på mig. Tyckte att jag skulle stå för att jag var kär i honom och så. Och då hade jag väl med mig det och tänkte att...
Men jag fattar det med. Nej, men det där är nog en gammal... kanske... Det där är nog en gammal fantomsmärta tror jag. Alltså just det där när folk... jag tycker det kan hända ibland när vi kommer upp i åldrarna så här att... folk kan ibland inte liksom, ibland stå för den de är tillsammans med. Alltså att så här, att ens så här känslor har, att en kärlek har vis, det visar sig att bara, gud, jag gillar den här människan, men den här människan passar liksom inte in i mitt övriga liv liksom. Och så försöker den liksom halvpresentera den människan så här, och jag tycker det är så viktigt så här, just med så här, kärlek och sånt, att man är så här, är stolt över den man är tillsammans med så här. Jag vet att du skämtar lite, jag skämtar tillbaka på ditt skämt, jag körde lite med dig, men ändå så har jag varit med om smärtsamma tillfällen då det är så här, det här är min tjej eller det här är min kille eller det här, den här är jag ihop med, och så är den lite så där, men han kan ingenting eller liksom så där typ,
ja, det är ju
men,
hemskt,
ja men det är så här, då får allt så här bara, gud, vad är det du gör nu, förstår du hur jag tänker liksom, jag har väl också varit med om det. De försöker liksom gömma den, att de, det finns ett annat liv där bakom som bara de har, men om de är ute tillsammans så är det någon som har, som står i den sociala ljuset liksom.
Har du själv blivit utsatt för det?
Nej, det har jag inte.
Nej. Tycker du att du är en bra människa?
Jag försöker verkligen vara bra, men jag brottas med dåliga tankar liksom. Eller så här, jag tänker också att det kanske krävs att vara bra för att inse att man inte är bra liksom. Men
vad tycker du är en bra människa?
Men jag tycker så fruktansvärt mycket om människor som jag har nära mig som nog inte kanske anses som bra. Jag har tänkt på så här, jag har förstått att så här, jag gillar när folk har närvaro. Och då tycker jag att alltså en bra människa, det är det är så jävla svårt.
Ja, det är en stor fråga.
Men vad är en bra människa? Det går ju liksom att följa, det går ju säkert att göra ett protokoll i huvudet som man går runt med, och så försöker man liksom leva efter det liksom. Men då kan ju också bli att liksom livet blir så där att man kanske ligger på sin dödsbädd och tänker så här, jag klarar av det. Jag klarar av allting utan att liksom sätta mig själv eller andra i klistret så här. Men det kanske inte heller är bra, för då kanske man har liksom sagt nej till själva livet liksom. Alltså, så det är ju skitsvårt vad som är en bra människa.
Men när upplever du att du själv är som längst ifrån liksom känslan av att vara bra? När känner du dålig helt enkelt?
Jag känner mig inte dålig så mycket, utan det är mer att man kanske känner en liksom skuld över saker och ting. Jag sysslar ju med rock'n'roll och sånt, och ibland tar det till en, det tar en ibland till platser där man känner så här, herregud, här kan inte jag befinna mig så länge, för då kanske jag inte kommer tillbaka till verkligheten, och då måste man så här skjuta sig tillbaka till liksom riktiga livet, och då kan man komma tillbaks i livet med en skuld och känna så här, gud, den där världen, jag skulle verkligen kunna vara där liksom. Alltså som att man förstår alla så här, alla som någon gång har bara lämnat sina familjer och struntat i allting bara för att gå upp helt i den världen. Jag har verkligen förståelse för det, och att jag har förståelse för det ger mig en känsla av att jag inte duger till ibland, att jag önskar att mitt känsloliv var mer anpassat till att vara bättre helt enkelt liksom. Men jag har ju liksom rutat in mig själv där, så jag Jag försöker, jag spastning av ljudet här. Jag har gjort så att jag har väldigt, att jag har frihet i begränsad form liksom. Mm.
Ja. För du har ju barn.
Ja.
Är det en av grejerna som håller dig ifrån den här världen?
Nej men alltså låt så.
Inte som att det nej, bara men, skulle
jag
vara
ett hinder, jag har aldrig tänkt på att det skulle liksom kollidera sådär. Så jag menar fan hon, det värsta, hon har inte bett om att komma hit. Jag fixar så att hon kommer hit liksom, eller min dotter sådär. Så jag har värsta ansvaret mot henne. Jag kan ju inte vara så här bara, nej men alltså hallå, jag ska sitta med mina tre ackord igen nu för 22 året i rad nämligen, så jag kommer inte bry, alltså det går inte. Hon är ju först och hon kommer först liksom. Mm. Så här. Hon kommer först för att hon kommer från mig liksom. Alltså det är typ så här. Ja.
Men föräldrar pratar ju mycket om det föräldradåliga samvetet som man ständigt har. Är det någonting som du kan liksom känna igen dig i liksom?
Nej, jag har nästan inget dåligt samvete. Hon är ju med mig jämt. Hon är ingen med fan, alltså, att inte hon är med här nu bara för att inte hon kan vara tyst typ i en halvtimme.
Ja.
Men nej, jag har inget dåligt samvete. Jag tänker så här, vadå? Hon är mig, jag är typ bäst i stan.
Det är fint, det är bra. När ljuger du?
Ja, men det är nog lite varje dag tror jag. För att bara göra det lättare för alla inblandade liksom.
Vita lögner.
Ja.
Vad får man inte ljuga om?
Men det är det här, jag litar inte riktigt på det här att det finns ett, en så här princip runt moral. Jag gillar inte principer alls. Jag tycker det är väldigt svårt för människor som är så här ska det vara, jag gör alltid så här och så här är det. Jag tänker, men vadå, är du helt oanpassningsbar? Mm. Vadå, tror du att livet är en sten? Att det bara är, alltså det händer ju saker hela tiden. Det är skitsvårt att vara så här. Är principfasta moralister, tänker jag, då finns det inget svängrum där liksom.
Nej. Det var bra citat. Nej, men tror alltså, att livet är en sten.
Nej men att det är så himla fast, ja. Att det är så här, ja.
Så det är liksom enligt dig är det helt beroende på situation, personer och
ja, ja. Jag tycker det.
Mm.
Verkligen.
Det tycker jag låter sånt. Den här veckans sponsormeddelande kommer från en lite skakig videochatt, Lina, mellan mig och David, eftersom båda befinner sig på semester.
Ja, och veckans sponsor den här veckan är då mathem.se. Rädda i nöden som bär en all mat och dryck direkt till dörren.
Mm, och vi är väldigt glada för att de sponsrar den här podden. Speciellt nu i sommartiden när man kanske bara vill ligga i baden-baden och slippa gå runt i matbutiker. Utan då kan man bara ta fram sin telefon eller dator och beställa mat direkt till dörren. David, du gillar ju mat, vet jag.
Ja.
Ja. Och du har ju gått i många matbutiker. Vad är det konstigaste som har hänt dig i en butik?
Ja, alltså jag gillar ju att laga mat. Ja. Men jag tycker det är väldigt jobbigt att handla mat i en matbutik för det är så mycket människor. Och speciellt när jag är bakfull. Och faktiskt en gång för ett par år sedan så var jag så pass bakfull och jag var tvungen att handla i en matbutik. Men jag insåg att det här kommer inte jag palla med att leta runt bland alla hyllor och så vidare. Och då såg jag från ingenstans en kundvagn som hade typ exakt det som jag behövde. Och den personen som hade kundvagnen var borta. Så jag tog kundvagnen, stack iväg. Och betala.
Oh, så det var ju inte jättesnällt kanske.
Nej, men den här podden handlar ju lite om etik och moral. Så man kan väl få öppna upp sig lite här också. Mm. Utöver bara våra gäster.
Och idag så behöver du inte göra så då?
Nej, det är jättebra. Mm. Tack mathem.se.
Och vill du som lyssnar på den här podden också handla på Mathem, så kan du få en rabatt av oss. Du får en prova på rabatt som heter GOTT, det vill säga GOTT 200. Så får du 200 kronor rabatt på din första order över 700 kronor. Det är giltigt hela augusti, så passa på.
Tack mathem.se. Tack!
Nu är det dags att se var din moraliska kompass pekar. Jag kallar det här segmentet för moralsnabbisen. Jag kommer ställa snabba frågor. Mm. Du sa ju förut att du hatar principfasta människor, så det här kanske är svårt för dig att ge ett rakt svar på. Men
eller hata, det var lite hårt, men jag bara.
Du kanske inte sa det, kanske var jag som.
Ja, men jag sa inte hata, jag försöker inte hata så mycket, men jag har svårt att se hur de tänker intellektuellt liksom.
Är du redo?
Ja, vi kör.
Äter du kött?
Nej.
När slutade du? Eller har du aldrig ätit kött?
Jag är ganska kortväxt här. Mina bröder är jättelånga, min syster också så här. Men jag åt inte kött från jag var 15 till 19, sen åt jag kött, sen slutade jag för ett par år sedan igen.
Mm. Vad tycker du om kvotering?
Bra.
Håller du upp dörrar för människor med barnvagnar?
Alltid.
Håller du upp dörrar för människor med cyklar?
Alla, jämt, alltid.
Ja. Bra. Ska droger legaliseras i Sverige då?
Vilka droger? Alla.
Du får välja. Tycker du att några är bättre eller sämre?
Jag tycker att folk med drogberoende ska få mer hjälp och inte att det ska anses som att det är deras fel och deras grej. Oftast bottnar det i något. Liksom, jag känner massa folk som tar droger som klarar av det, som har vanliga jobb och familjer och allting. Det är ju för att de mår ju bra inuti, så de behöver inte liksom, de behöver bara skjuta ut sig ibland. Medan andra människor tar ju det för att det gör dem ont inuti. Och så ska de inte få hjälp eller få vara med i samhället, och det är hemsk syn.
Mm. Men hur ställer du dig frågan ifall det ska vara lagligt eller inte?
Jag är inte tillräckligt insatt i det. Alltså jag förstår, det är en kedja av händelser. Jag menar, drogerna kommer någonstans. För jag har inte sett några kokainfält i Sverige liksom. Mm. Jag förstår att det kostar massa människoliv. Hela vägen, alltså transport och allting. På det sättet så borde det väl vara, alltså kanske kosta mindre människoliv. Men samtidigt så
Skulle kunna rädda människoliv ifall man legaliserar det och använder pengarna till
precis
vård.
Samtidigt så vet man också inte vad alla de här människorna som lever på det skulle ta vägen. Alltså det är för komplicerat. Jag kan inte svara på det. Mm. Det finns ju människor som jobbar med sånt som är skitbra på det svaret liksom. Men jag tänker att det vore kanske bra så här om cannabis inte var så farligt att göra liksom.
Mm. Vad tar du själv för droger?
I och med att jag är så här idrottsman liksom, så dricker jag, jag dricker en del så där, men det är mycket bättre för mig att röka lite gräs, för alkohol är mycket skadligare för kroppen så här.
Mm.
Så då röker jag gräs liksom istället för att dricka så här lite gräs. Eller jag tar väl allting, men jag menar det är väl det jag gör lite mer regelbundet så här liksom.
Du tar allting.
Jag har inte testat allting, men då är jag ju bra på det. Och det finns ju människor som kan göra en grej och så händer det massa konstiga grejer, alltså de pajar sina liv och så. Jag råkar vara bra på det, men det är inte alla, så man ska vara jävligt försiktig liksom.
Mm.
Alltså om det är någon som lyssnar och tänker att den ska testa en drog för första gången eller någonting, då ska man göra det i väldigt så här trygga, ska man göra det tryggt liksom, med så här nära vänner, helst i ett rum, släng bort nyckeln och så testa det fram. Men liksom det är farligt, det kan vara farliga grejer i fel sammanhang med fel människor.
Är du för abort?
Ja, men alltså det jag tycker det är helt galet. Alltså om någon hade ens touchat min kropp, om inte jag hade, för att jag var vill, alltså jag hade fan dödat människan alltså. Jag tycker det är helt sinnessjukt att det är en, alltså jag blir tokig. Vadå för abort?
Nej, jag ställer alltså, den ju för att vet, det finns det bara människor som är emot det.
Jo, men det är helt, vadå? Det är inte ens, det är ju en individ som lever på denna jord som får göra precis vad den vill med sin kropp. Det är så här, att det ens har blivit en fråga är också helt så här sinnessjukt. Vadå, livet är ju hemskt ju. Det kan ju vara så här att någon känner att den absolut inte klarar av det.
Mm.
Alltså att den, har massa ish, då alltså vad kommer den för till för hem då? Men samtidigt så kanske helt ute och, alltså jag kan ändra mig imorgon också. Du vet, förstår, jag har ingen fast punkt i mig när det kommer till såna här grejer.
Är det okej att köpa sex?
Nej, eller alltså köpa sex. Nej.
Så som det ser ut idag. Alltså, tycker du till exempel att svensk lag är bra?
Där men hur är den lagen?
Lagen är att du får sälja sex. Så du som prostituerad blir ju inte liksom åtalad ifall du säljer sex. Men du får inte köpa sex.
Nej.
Så det är ju liksom torskarna som åker dit.
Ja, det är torskarna som åker dit. Ja, men det är ju bra.
Mm. Ja. Du tycker inte, får man köpa sex till exempel om man har en funktionsnedsättning? Och ingen, man får liksom inte en sexpartner på annat sätt. Och man vill verkligen ligga. Har man rätt till sex som människa?
Nej, men jag tänker det, så kan det inte vara. Man kan ju inte ha rätt till sex. Alltså, vadå, det är ju något... Nej, men så kan det inte vara. Tycker jag, nej, jag tycker inte man har rätt till sex. Alltså man kan ju, vadå, man kan inte ha rätt till sex liksom.
Ja, man kan ju ändå kalla det för ett basbehov. Eller?
Aha. Gud, jag har aldrig tänkt på basbehov, att det var ett basbehov.
Jag menar, det finns ju lite olika läger där. Vissa ser det som ett basbehov och tycker att som funktionsvarierad så kan man få liksom, ja. Men du tycker inte att det är, du ser det inte som en rättighet. Det var ju kul första reaktion. Vad då rättighet? Alltså det är ju,
ja, nej men nej, jag blir bara förvånad av
Ja. Det är högt och lågt här. Källsorterar du?
Nej, jag slänger allting.
Va?
Rakt in bara. Rakt ner.
Batterier.
Allting. Jag skäms. Det är hemskt. Jag gör det. Jag vet inte varför jag gör det, och jag gör det med någon sorts glädje i bröstet när jag gör det. Att jag känner mig helt fri och självständig när jag gör det.
Och då är det bara borta.
Borta allting. Och så tänker jag att det jag gör, det spelar ingen roll. Och sen vet jag att det är precis det, precis så allt värdelöst uppstår. Att människor tänker så.
Ja.
Och så känner jag mig en del av den värdelösa grejen lite. Och känner att jag njuter lite av det också.
Är du för dödsstraff?
Nej. Jag vill bara, man är så jävla rädd för att, du vet, när det handlar om moral så här. Framstår som så jävla...
Nej, men svara ärligt.
Nej. Jag är inte för det.
Nej.
Men jag skulle lätt döda någon. Om någon gjorde något mot min familj.
Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa?
Ja, självklart är det så. Och vi tar inte det. Och vi gör alldeles för lite. Men det är klart vi har det. Eller så är det ju. Jag menar, det är ju bara en slump att vi har det så här. Det är ju en kedjereaktion sedan flera tusen år tillbaka varför vi har det så bra idag. Det är ju liksom... Det är ju... Så liksom, hur länge ska vi liksom så frukterna av det liksom, innan vi fattar att det är bra, så här går inte att hålla på liksom.
Mm. Vart står du politiskt?
Men det där är ju svårt. Jag står ju väldigt långt åt vänster, men
sjukt om du hade sagt höger. Då hade det blivit
förvånad. Ja, fast grejen är så här, det finns ju en höger, jag kommer till höger nu så här, högen i mitt hjärta liksom, är att skulle jag ge upp ett rum då i min lägenhet, alltså skulle jag göra det, om någon knackar på så här, hej, kan vi bo här, för du, det här rummet, men ni kan ju bo två i ett rum, eller hur, alltså vi kommer ha det bra ändå, skulle jag göra det? För det är ju det handlar om till slut, att man måste, och då, jag har inte svarat, jag vet inte det, om jag skulle göra det. Jag kan ju sakna, jag skulle vilja ha en starkare stat liksom.
Ja, jag förlitar ju mig väldigt mycket på staten.
Ja.
Jag blir oroad ibland, ju äldre jag blir, att folk i min egen ålder är en del av den. Det är dags för dilemman. Jag kommer läsa upp några olika dilemman och du ska helt enkelt ta ett beslut i dem. Vad gör du? Vad tänker du? Dilemma nummer ett.
Ja.
Josefin Ginder och Little Ginder är utan bostad och frågar om hon kan få bo hos dig i 3 månader. Du vet att det kommer bli otroligt stökigt, mycket fest, och det matchar ju inte alltid ditt liv med barn etc. Samtidigt är hon ju en vän som du älskar och hon behöver verkligen hjälp. Vad svarar du?
Ja, självklart. Alltså, ja, 100%. Men jag hade gjort det med någon som var längre bort också. Alltså för om inte någon man känner
3 månader?
Ja, 3 månader. Ja, det kommer bli ett helvete, ja. Antagligen kommer jag break på en vänskap typ ett år efteråt. Men jag skiter i det. Hon får vad hon vill av mig.
Mm.
Alltså det är ju helt... Det är ju, eller liksom, vadå? Så måste det ju vara.
Jag tänker, man kan ju försöka ordna det på andra sätt.
Nej, men jag skulle inte orka ordna det på något annat sätt. Alltså jag orkar inte göra samtalen för att liksom... För jag vet att hon kommer göra minimalt för det. Hon kommer vara så här... Hon kommer bara, oh shit, hon kommer så här, hon vet att hon kommer vara utan bostad.
Mm.
Så kommer vara så här, bara shit, på måndag ska hon vara ute i sin lägenhet, det är fredag. Hon har inte gjort någonting för det, hon är helt värdelös på sånt. Så här, så kommer hon bara, jag ringer Jonas. Så här, Jonas, vet du någonstans att bo? Vet du någonstans? Nej, jag vet ingenstans här. Så kommer hon lägga på sig och ringer hon 20 minuter. Du, förresten, skulle jag kunna bo hos dig? Jag bara, ja, du har ju 2 val. Antingen ringa några samtal själv, vilket är skitjobbigt, eller bara säga ja. Så det, ja, jag kommer säga ja. Men jag kommer också vara lite irriterad på, för jag vet att när hon säger så här, jag gjorde verkligen allt jag kunde för att hitta någonstans att bo, så vet jag att hon ljuger.
Dilemma nummer 2. Du åker tåg, låt säga Göteborg-Stockholm, eftersom jag tänker att det är en naturlig sträcka för dig. Du planerar att köpa biljett på tåget. Man kan det, säger vi i den här.
Ja, just det. Ja.
Men gång på gång så missar konduktören att kolla din biljett. Säger du till?
Absolut inte.
Det älskar att du är så rakt på.
Nej, men aldrig.
Nej.
Nej.
Varför?
Nej, men bara för att triumfen jag känner är värt kanske nästan, det är värt jättemycket. Alltså den lilla känslan av att här är jag lite utanför samhället är liksom helt fantastisk.
Ja. Du är inte rädd i sådana situationer att du tänker att jävla snart kommer någon på mig?
Nej, ingenting.
Oängslig i sånt?
Ja, helt.
Mm. Dilemma nummer 3. Du har 3 knappar framför dig. En av de här knapparna löser världsfreden, miljöfrågan och världen blir påtagligt en mer rättvis och vettig plats att leva på. Och jorden får ju också snurra på några 100 år till.
Ja.
2 av knapparna dödar 10 miljoner människor. Det är inga som du känner. Men människor bara kollapsar på gatan och bara dör. Trycker du?
Nej.
Du har en tredjedels chans.
Ja, men jag tycker
inte.
Alltså jag tycker vi får ju, det här är ju så här vi har valt att göra det. Vi fick ju en chans, människan, och det är så här vi gör. Nu får vi ju se hur det går.
Du tänker inte på din dotter?
Nej.
Hennes framtid?
Nej. Vadå, är det galet eller?
Hon
kollar på mig så är jag galen.
Hon står där och källsorterar dag efter dag och försöker
men jag
få jorden. Och du har möjlighet
men
liksom...
jag ger ju henne all min kärlek.
Mm.
Och det är ju vad... Jag hoppas att det räcker. För henne.
Ja, det räcker ju inte för att jorden ska få leva vidare.
Nej, men jag kan inte tänka på liksom att, vadå, att hon ska... Vadå, det är ju så här blev... Det var ju så här vi gjorde det. Nu får vi se hur det slutar.
Mm. Det är ju, du vill alltså inte mörda 10 miljoner människor.
Nej, men nu.
Men om du bara hade en knapp där du kunde lösa grejer, då
skulle du skulle sagt så här, okej. Du ska spela en tennismatch. Du får välja liksom mellan 1000 människor. Av de här 1000 människorna finns det några som är sjukt bra på tennis. Då hade jag gjort det. Alltså att om jag skulle vinna, det kanske är så här. Ja, du ska möta en random människa i tennis. I och med att jag är så sjukt bra på tennis, så känner jag att jag liksom ändå är bättre än liksom, kanske i alla fall 90%. Men att bara trycka på knapp så där, nej, skulle inte jag våga.
Okej, du vill inte.
Men du är inte nöjd med, du hade svarat annorlunda. Du hade tryckt eller?
Jag tror det.
Men jag, men samtidigt, det är ju mörda. Men jag tänker så här, ja, jag sitter ju med sån otrolig miljöångest.
Jo, men just bara så här, att, jo, men jag tänker så här att vi ska komma undan, att det ska komma de där tankarna, alltså att vi söker efter det här, att någon ska fixa det åt oss liksom. Så är det inte, vi har ju bara den här chansen. Det går ju att bara trycka mig på knapp så bara, gud vad skönt,
jag vet, men det här är ju påhittat.
Jag vet att det är påhittat, men, men ändå.
Ja, det är ju den tanken. Ja. Jag förlitar mig också mycket på teknik, vilket är sämst. Mm. Alltså att när jag har min värsta miljöångest, då tänker jag bara att nej, men det kommer ju komma någon robot som kan
låta. jag vet, ja, men det där kan man ju tänka på. Eller så gör det inte, kommer det inte en robot?
Nej, förmodligen inte.
Ja, men,
jag läste någon hemsk rapport som sa att all teknik, alltså miljöforskning inom teknik, bara kostar miljön ännu mer och bara går jämnt ut.
Ja, det är så är det. Mm.
Dilemma nummer 4, eller vi säger vad, ja, ett nytt dilemma. Mm. Jag vet inte om vi kommer ta alla.
Ja, vi tar alla, det är jättekul här, Tia.
Okej.
Jag får svar på grejer av mig själv som jag inte har tänkt på alls.
Nej, ja. Vad kul, för du känns ju säker.
Ja, men det är jag. Men jag tänker ju inte man nuddar lite det här i textboken. Det är kul att hålla på med så här moral. Det är kul med liksom, det är kul med dålig moral.
Ja.
Det finns ju väldigt lite liksom utåt, dålig moral utåt nu för tiden.
Mm. Dilemma. Mm. En polare till dig möter upp dig och ett gäng andra på middag. Han har varit i Amsterdam med ett annat kompisgäng. Och efter några öl kommer det fram.
Amsterdam är den tuntigaste staden. Jag skulle aldrig umgås med någon som, alltså, Amsterdam.
Nej, men jag tänker att man går på strippklubb där. Och det är det han har varit på, ja, men, och berättar, alltså, hej vilt om det, och tycker att det,
men
var
jag fick hela, jag förstod precis för du skulle komma. Jag fattade hela grejen så här. Amsterdam, lägg ner Amsterdam. Det är så jävla tunt. Det är så jävla tunt i stad bara.
Ja, har du varit där mycket?
Nej, jag har aldrig varit där. Jag bara det är bara en spaning i mitt bröst. Jag har haft det senaste liksom, just det här Amsterdam.
Är folk nöjda för att de åker till Amsterdam? Eller är det bara, alltså, är det någonting man vill gärna berätta?
Nej, men jag tror att det är så här liksom,
att det ska vara så fritt och liberalt.
Ja, men precis, att det är så här bara, wow, man får röka gräs där, det finns så här red light och det finns massa grejer som inte finns här, och att det känns för folk som att de liksom ute på kontinenten så här, men jag blir uttråkad direkt bara jag hör att någon har varit där. Jag bara, åh gud, jag orkar inte höra någonting vad jag säger. Jag bara gick in på en café, det är så jävla, man bara, alltså, jag sover nu. Så jag hade varit i Amsterdam,
somnade direkt. Får jag bara berätta, nu kommer du somna, men en sak som jag blev på riktigt imponerad av, Amsterdam då, var att typ spädbarn sitter i så cykelkorgar utan hjälm eller någonting. Det tyckte jag ändå var en...
Men det lät ju uppfriskande.
Ja, men det var lite så att det var cyklar överallt, bilar överallt, och folk var bara glada och körde på. Och så tänkte jag på att här finns ju ändå lag om cykelhjälm. Och...
Fast du vet, Hanna, jag vet inte vem jag är. För jag kände precis nu när jag sagt det dåliga med Amsterdam, att jag kanske gillar Amsterdam nu.
Var det jag som fick det med cykelhjälm? Jag tycker ju att det är väldigt fint. Men sen är det ju också jättehemskt, för det är ju en massa brittiska killgäng som åker dit och ska liksom köpa sex och vara vidriga.
Ja.
Så de hatar man ju. Och de är ju tyvärr överallt. Men det är fint med vatten.
Ja, men jag har ju fått höra om Amsterdam så länge inom rock'n'roll och sådär. Alla band som åker dit, att det är så här. Man köper grejer, alltså, du vet, förstår du, till slut blir det så här, jag bara, skit, jag orkar inte höra.
Men din kompis har i alla fall varit här. Det är i alla fall en nära vän till dig, det här. Och ni sitter ett gäng kompisar. Han har varit i Amsterdam, du somnar, men du lyckas höra att han har varit på strippklubb, och han liksom tycker att det var så jävla liksom kul och skönt. Hur ställer du till det? Ser du till där, eller så här, tycker du, high-fivar du, eller?
High-fivar, nej, jag känner nog ingenting bara. Liksom, jag orkar inte heller gå in i ta den striden med, eller det beror på i och för sig vilket humör jag är på, men jag menar, för det första så är det ju inte, det är helt osannolikt att det är en polare till mig.
Ja, men det här är ju
hittepå-grejer.
Förra frågan, det är osannolikt med knapparna med.
Ja, just det. Vi kunde leva, jag känner starkt från knapparna här. Okej, okay, om jag okej, okay, alternativen är high five.
Det är inga alternativ. jag är intresserad av det. Vad tror du, om du svarar ärligt, vad tror du att du gör? Liksom, åt vilket håll går du?
Nej, men jag låter honom prata och så försöker jag hitta något trevligt. Kanske något han kanske säger något trevligare senare på kvällen och så kanske jag hakar på det istället.
Du har liksom ingen moralisk kompass som pekar mot att så här, vänta nu här sitter vi ett skönt killgäng och snackar om att han har varit på strippklubb.
Jo, verkligen, inuti. Men jag säger inte det där då.
Du tror att jag dömer dig här nu?
Nej, utan jag försöker bara vara ärlig. Jag bara försöker hitta svaren i mig själv. Det är liksom det här med när det handlar om liksom jag försöker bara hitta tydligheten i det, men jag känner att jag inte är så tydlig, är du med? Så jag försöker liksom gräva fram.
Det kanske
fram.
Inte finns eller något supertydligt.
Nej, men här är det ju fråga svar. Här skulle det vara liksom ja eller nej, jag tycker så, och så ja. jag är lite grumlig där.
Tack till vår sponsor denna vecka som är Akademikernas A-kassa. En helt partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande organisation. De är dessutom den näst största organisationen i Sverige. Alltså det är bara Svenska kyrkan som har fler medlemmar. Över 700 000 medlemmar har A-kassan. Visste du om det?
Nej, David, jag visste faktiskt inte det. Men jag blir imponerad. 700 000 medlemmar. Större än så. Ja, det är imponerande. På riktigt
näst
är det imponerande.
Näst största i Sverige. Ja. Och det också visar hur fint och fungerat så här system är när du själv har ett jobb. Du behöver inte använda då en A-kassa då, men du är ändå medlem. Dels för att du skyddar dig själv för framtiden, men samtidigt att du solidariskt hjälper andra.
Ja, det är ett väldigt fint system, det måste man ju ändå säga. Och det kostar ju bara 110 kronor i månaden. Om man går med på akademikernasakassa.se så kan man anmäla sig och så betalar man de här 110 kronor i månaden. Så är man ju med och stöttar det här fina solidariska systemet.
Grymt.
Ja, tack, grymt tycker vi.
Tack så mycket, Akademikernas A-kassa.
Tack ska ni ha. Vi har kommit fram till antingen eller, som jag väldigt kreativt har valt att kalla det här segmentet. Du får två alternativ och ska välja ett av dem. Ja, man kan också kalla det här för pest eller kolera. Vi kör. Du blir världsstjärna i tennis. Du är topp 10 i världen.
Ja.
Men din dotter får en ganska besvärlig typ 2-diabetes. Eller så fortsätter det som nu, att du förmodligen aldrig någonsin blir topp 10 i världen och förmodligen får inte din dotter diabetes. Men du vet inte.
Fortsätt som nu. Jag har varit topp 1 inom rock'n'roll i Sverige. Jag kände ingenting. Hände ingenting för mig. Så ja, det var bara luft. Så jag väljer att min dotter är frisk.
Du, ingen tvekan.
Ja, ingen tvekan alls.
Du skriver kontrakt med skivbolagsmänniskor på Universal som helt bestämmer vad, när och hur du ger ut din musik. Du får i och för sig säga till om ungefär 20% av det som görs. Typ en textrad där, ett beat där. Men sen går det också väldigt, väldigt bra kommersiellt. Pengarna rullar in, men i perioder så skäms du så otroligt mycket för din musik. Eller så får du aldrig mer ge ut någon form av musik. Du får göra det i din ensamhet, men du får aldrig spelas in.
Ja, det får inte spelas in.
Nej, det får inte spelas in, du får inte släppa någonstans. Du får inte hålla live.
Jag får inte göra live eller någonting. 20%?
Ja, du bestämmer 20%.
20%, men det blir framgångsrikt eller?
Ja.
Okej, men 20% liksom 20% av texterna, 20% av allting.
Ja, av helheten. Det, liksom, det kan ju handla allt om skivomslag och liksom.
Men då tänker jag ju så här. Om de 20% är extrema då, åt liksom mitt håll. Alltså förstår du vad jag menar? Kan det bli nästan som 40% då om jag är lite loj? Fattar du? Jag tänker jag försöker boxa mig ut här.
Ja, fast samtidigt, du kan ju inte stå för det här fullt. Du,
nej, alltså, nej. Du liksom... jag är ändå samma person. Jag drabbas ändå av...
Ja, du tycker aldrig om riktigt.
Men jag har nästan längtat, vet, för att satsa mer på tennisen de senaste åren. Alltså att...
Men du sa ju nyss att du gick djupare in i din musik som du gör nu, musikgrejen.
Jo, men det är nästan skönt att bli av med musik. För då hade jag kunnat verkligen så här... du vet, jag, det finns liksom lite så här alltså att vara coach i, inom tennis här, det är att hela tiden utvecklas också, vilja utvecklas. Alltså jag hade kanske, ja, vad skönt, då kan jag lägga bort musiken, så åker till Kalifornien och tar liksom, gå med några tränare där som har väldigt lång erfarenhet, och kanske åker till Kroatien, är där med några tränare liksom, så här, kanske åker och träffar några som liksom fysiolog, så här, fyspros till liksom de bästa proffs. Alltså då kan jag göra sådana grejer istället liksom, och så här, bygga upp min, ännu mer min kunskap inom liksom, tennis, för det finns hela tiden grejer att lära sig där. Och det kan längta efter ibland så här, för, liksom förkovra mig ännu mer inom idrotten liksom. Och just det psykologiska inom tennis är ju sånt, har blivit mycket bättre nu. Alltså det har hänt väldigt mycket de senaste 10 åren. Och att det är verkligen någonting som är superintressant. Just liksom för topp 20 liksom på WTA och ATP, eller liksom kvinnor och man, att de är ju nästan lika bra, men det är ju liksom någonting i huvudet som tar de här spelarna framåt liksom.
Det har de alltså undersökt eller vad? Eller har de kommit fram till något?
Ja, men det är ju hur psyket fungerar liksom, och hur man tar sig an den här uppgiften att det är nu det gäller liksom, och det är jättemycket psykisk träning bakom det, men också hur vissa har ju haft det från tidig ålder, vissa har lärt sig, och det är så himla intressant liksom, just den biten. Så det hade jag, då hade jag nog kanske skippat musiken och så hade jag gått rakt in, fullt in i det liksom.
Sista frågan. Du blir superförälskad i en annan och måste lämna din fru som blir fullkomligt förkrossad. Eller så blir din fru superförälskad i en annan och lämnar dig.
Men du menar verkligen super, du menar förälskad eller?
Nej, men jag menar att man känner så här, det finns inga alternativ, jag måste leva livet med den här personen. Och så kanske man också gör det. Alltså ni hittar inte tillbaka till varandra. Det är slut.
Du menar att man hittar inte tillbaka? För det kan ju också vara att man blir superförälskad i någon. Så säger man det, jag har blivit förälskad i den här människan. Och samma ögonblick man säger det, så har nästan den människan man blir förälskad i förlorat hela sin magnetism. Men du menar, så är det inte med den här människan. Utan att det är fortfarande lika magiskt efter ett halvår, när man har lämnat hela sin familj och allting. Det är den mega magin. Man har bara lämnat allting och bara upplever att den här människan, den har något helt nytt.
Fast de finns ju inte.
Nej, precis. Så frågan, du måste ställa den till yngre människor som inte har levt ett jävla skit.
Jag vet. Men då tänker jag summan är ju på något sätt så här, har du lättare att liksom ta hand om din egen, alltså ditt eget trasiga hjärta, eller
alltså, vill den personen jag lever med nu, om den skulle lämna mig, skulle jag förlora ett vittne på min existens, jag skulle dö. Det kanske är den enda personen som jag är nära på hela den här jorden, jag skulle dö, känner jag nu, om jag lever med in i den tanken. Och så jag skulle nog hellre vara den som blev förälskad då.
Min kompis Davids mörka vägskäl.
Tack.
Hej, kollar du på matchen? Vad står det i matchen?
0-0.
Skämtar du? Okay, är det halvlek nu först eller?
Jag är jättekissis.
Är du nervös eller?
Nej.
Men då kör vi. En kväll blir du alldeles förbrusad och har inte riktigt koll på läget så att säga. Och det utnyttjar en person som jobbar med Melodifestivalen. Och lurar dig så att du ställer upp i Melodifestivalen med Nanne Grönvalls låt. Du lyckas vinna hela schabraket och du sitter sen fast ett kontrakt så att du måste spela en låt under 10 års tid. Alternativet är att du klipper av tummarna på din bästa vän.
Men jag tycker så här, Nanne är rätt, jag tycker hon är rätt cool eller så här,
vadå, hon, ja, det är verkligen inte din låt alltså, det,
nej, men det gör det ännu mer intressant. Jag tummarna på min bästa vän, det du vet, han är ju barn och allt. Det blir ju en kedjereaktion utan, alltså, utan det blir ju jätte, jag får köra Nanne, jag kör med Nanne där i 10 år.
Ja.
Jag tror vi kommer ha skitkul också, eller så här.
Ja. 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 Ja, men cool. Mm. Cool. Du häller syra i ansiktet på en person du inte känner på stan.
Bara så.
Som att det är ett glas syra har du i handen.
Mm.
Eller någon person som du inte känner häller ett glas syra i ansiktet på dig.
Syra på en annan person.
Fängelse.
Fängelse blir det då. Ja, för mig.
Ja.
Men då blir det så. Då blev mitt liv så.
Ditt liv blev så.
Ja.
Vad var det?
På någon annan.
Ännu får det själv.
Ja. Fan vad bra.
Var det något svårare här?
Okej. Din dotter blir våldtagen.
Mm.
Eller din framtida son blir våldtäktsman.
Okej, min dotter blir våldtagen. Eller min framtida son blir våldtäktsman. Alltså i det här läget vet jag om att min son har våldtagit när det hände liksom. Alltså förstår du vad jag menar? Han blir våldtäktsman.
Ja.
Och vi lever på liksom den här lilla familjen.
Ja.
Okej. Så du menar att när jag vet om det här, då kan jag göra vad jag vill med min son efter han har våldtagit.
Ja.
Men min dotter blir inte våldtagen.
Ja.
Då väljer jag att min son blir en våldtäktsman.
Ja.
Mm.
Kalla svar, det är starkt. Jag tycker det är
jättebra. Men jag vill vara nyfiken nu. Jag är nyfiken på alltså, vad tänker du göra
med honom efteråt? Nej, men alltså, vadå, vi kommer fortsätta leva då. Han kommer ju vara det och jag kommer finnas till.
Ja.
Och mer behöver inte jag säga. Det kan ju hända i människors inre moraliska fantasi.
Ja.
Vad som kommer ske med min son då.
Ja. Ja. Fan, nu blev jag skör här. Det är inte jag som ska bli skör. Ja, men ja.
Nej, men vadå?
Jag köper det.
Alltså det blir ju mer den som våldtar min dotter. Kanske inte, han kanske gör det och ingen vet om det.
Ja.
Och gör det igen. Men alltså jag kommer veta om det och att jag vet om det kommer han veta om liksom det finns ingen väg ut för honom. Utan han är i mitt jävla grepp då. Och det kommer inte
funka.
Jag kan säga att det kommer ge andra typer av konsekvenser. Ja. Eller det kommer ge en konsekvens liksom, som jag har kontroll över. Vilket jag inte har med den som har gjort.
Nej, men exakt. Ja.
Enkla ändå. Alltså.
Bra. Ja.
Bra.
Bra David. Men du, Jonas, vad kul det har varit att prata med dig.
Ja, men tack. Det var jättekul. Det var spännande att vara här och försöka vara ärlig. Det kan vara svårt ibland.
Ja, men...
Lätt som jag hade så här tårar i ögonen. Det var jättekul att träffa dig, Anna. Det var jättetrevligt.
Ja, men vad kul. Mm. Det var jättekul att ha dig där. Det var jättekul att ha dig här. Varför är jag lite full efter en
Ja, men jag kände också det.
Det var jättekul att ha dig här. Ni lyssnare, ni får ju hemskt gärna nu tycka till om det här avsnittet. Vad tyckte ni om Jonas svar? Håller ni med honom eller tycker ni att han var galen? Ni kan gärna DM mig, tror jag att det är det lättaste sättet. Jag heter Hanna Pi på Instagram, Hanna P-E 2111. Så gör det, och faller några andra åsikter om podden, hör av er. Jag vill gärna veta. Då säger vi hej då.
Ja. Hej då.
Hej då, tack.
Ha det bra.
Ha det fint.